Har du någonsin funderat på vad som händer när du dör? Din kropp ruttnar bort, men ditt medvetande lever vidare. Natten då du dör kommer du försättas i en evig dröm. Du kommer leva den i all evighet. Den kommer bli din verklighet. Vad den än handlar om under din sista natt i livet, så kommer det att bli din verklighet. Du kommer aldrig vakna upp någonsin igen. Så vi får hoppas att den sista inte blir en mardröm. Hej och välkomna tillbaka till podcasten Paranormalia. I dagens avsnitt så kommer vi att ta upp 5 berättelser om bland annat en pojke med återkommande sömnparalyser, en historia om en gammal mans ungdom där han levde nära koncentrationslägret i Auschwitz, en flygtur med ett plan som är över 13 år gammalt, upplevelser ifrån sidan Google Maps och en vakt i London som får stå ut med mer än jobbiga turister. Ni lyssnar på Paranormalia med mig, Sebastian Krantz. Sömnparalyser har vi tagit upp många gånger i podden. Men jag tycker att det är lika intressant varje gång och berättelserna ser aldrig likadana ut. Alla som har upplevt sömnparalys får se olika saker. Användaren Crazy Ninja har skrivit om sina upplevelser på creepypasta.com. Och så här låter det. Allt började när jag var 8-9 år. Det kan ha varit tidigare, men mina första minnen är ifrån den åldern. Det är så att jag har haft sömnparalyser så länge jag kan minnas. Folk brukar tro att jag bara är mörkrädd eller att jag har jobbiga mardrömmar. Men så är det inte, även om det är sant att jag är mörkrädd. Jag har alltid haft verklighetstrogna drömmar. När jag drömmer så kan jag se, höra, lukta, känna och fatta beslut. Jag har alltid kunnat påverka dem. När jag hade mardrömmar så kunde jag däremot inte påverka någonting alls. Och jag hade en del sådana innan jag började få sömnparalyser. Nästan varje kväll så drömde jag om död och eld. Om att vara ensam och falla ifrån höga höjder. Men mestadels så drömde jag om monster ifrån filmer som Frankenstein och Scream. Jag tror att min mamma lät mig titta på skräckfilm för tidigt. Men det monster som inte kom ifrån filmerna var värre. Drömmar skapas ur ens undermedvetna, så på något sätt så måste min barnsliga hjärna ha hittat på dem. Förvridna, groteska varelser. Ansikten med ögon som hänger ner och vilar mot kinden. En del var inte mänskliga överhuvudtaget. Gigantiska djur med vingar och sylvassa tänder. Ibland gjorde jag vardagliga saker som läxor i drömmen och såg då röda ögon i hörnet som stirrade på mig. Jag brukade vakna innan de fick tag i mig, men inte alltid. Jag har hört att man kan inte dö i en dröm. Men det har jag gjort många gånger. Jag har fallit och nått marken. Jag har brunnit upp, blivit huggen med kniv. Jag har till och med varit på min egen begravning. Jag är egentligen inte rädd för mörkret eller för mardrömmarna. Jag är rädd för att vakna upp i mörker. Jag ska förklara hur en typisk kväll såg ut för mig när jag var yngre, så kanske ni förstår. Jag brukade somna i mitt rum med tvn på. Och sen så startade drömmen. Den värsta av alla, som jag hade flera gånger. Den började med att jag vaknar i min säng. Jag ser allt ur mitt eget perspektiv. Alltså inte som tredje person, som det brukar vara. Jag tittar på väckarklockan. Den är alltid 03:33. Jag ställer mig sakta upp, gäspar och sträcker på mig. Jag börjar gå mot badrummet. Jag vet inte varför jag går dit eftersom jag aldrig når fram. Och sen snubblar jag på någonting. Jag ramlar och slår i nattduksbordet. Min väckarklocka studsar på mitt huvud och ner på golvet. Jag ligger sen där och tittar in under sängen. Det finns ingenting. Plötsligt stelnar jag till. Två små isblå ögon uppenbarar sig i samma höjd som mina egna. Ögon som tillhör en okänd varelse stirrar rakt in i min själ. När den andas kan jag både se och känna lukten av andetagen. Det kommer ett kallt rökmoln mot mitt ansikte och stanken. Det är en blandning av smutsiga blöjor och bränt hår. Min hjärna skriker, spring, göm dig. Men min kropp är fastfrusen. Jag är helt medveten om vad som händer. Varje muskel i min kropp vill fly. Men ingenting kan påverka det. Sen tar den tag i mig. Jag ser inga armar eller liknande. Men jag blir indragen under min säng. Där ligger jag i kolsvart mörker. Jag känner den äckliga andedräkten flåsa i nacken på mig och mitt hjärta som dunkar. Och det här är inga armar som håller i mig. Samtidigt så kan jag inte röra på mig. Det känns som om jag är hårt inlindad i en filt. Därefter slickar varelsen sakta ifrån nacke till örat. Som om den smakar på min rädsla. Där då jag får min styrka tillbaka. Jag sparkar och slåss tills jag tar mig ur varelsens grepp. Och sen vaknar jag. Jag ligger i sängen en stund utan att röra mig. Det går inte. Ibland kan jag inte ens öppna ögonen. Jag brukar ligga så där i några minuter innan det går över. Men ibland följer drömmen med mig. Jag kommer ihåg en gång när jag låg i sängen och försökte öppna ögonen. Efter en stund så hörde jag andetagen. Jag kunde inte vända på huvudet för att titta åt sidan där det kom ifrån. Men jag kände kalla vindar mot mitt öra. Jag ropade antagligen på hjälp för en stund senare så rusade min mamma in i rummet och tände lampan. Hon tittade under sängen och försäkrade mig om att det inte fanns någon där. Jag vet fortfarande inte vad jag ska tro. Enligt terapeuter och psykologer så har jag haft visuella hallucinationer till följd av sömnparalys. De förstår inte hur verkligt det är. De gånger jag vaknade upp i min säng så brukade jag springa till mina föräldrars sovrum och krypa ner emellan dem. Sorgligt nog ända tills jag var 14 år gammal. Många gånger vaknade jag inte upp i sängen där jag hade somnat. Efter den specifika drömmen så brukade jag vakna på golvet bredvid min säng. Jag har vaknat upp i soffan, på golvet i mina föräldrars rum, på köksgolvet, i badkaret och till och med på verandan. Efter de tillfällena så upptäckte jag skärsår på min kropp. Ofta små och ofarliga. Men en gång så hade jag ett sår som var djupt och behövde sys. Terapeuterna sa att jag gick in i saker och skadade mig då jag gick i sömnen. Men min mormor hade en annan syn på saker och ting. Jag älskade min mormor. Hon var inte en vanlig gammal tant. Hon var andlig och trodde på det övernaturliga. När jag berättade för henne om mina drömmar så gjorde hon korstecken och blev upprörd. Jag frågade vad det betydde. Lilla vän, 333, det är en tid för ondska, förklarade hon. 3 är djävulens siffra. När klockan är 3 på natten är väggen mellan deras och vår värld mycket tunn. Det är troligtvis en riktig demon som har försökt ta med dig till sin värld. Du hade tur som överlevde attackerna. Vi har alltid tyckt att hon har varit konstig, men nu är jag inte så säker längre. Jag önskar att hon fortfarande levde och kunde hjälpa min familj. Min son har nyligen börjat vakna mitt i nätterna och skrika om monster med blå ögon. Jag försökte berätta för honom att det var en dröm. Han bara skrek, nej, nej, nej. När han hade lugnat ner sig och vaknat så frågade jag varför han skrek nej. Hans svar var att han inte ville leka under sängen. Ja, sömnparalyser kan vara hemska och verklighetstrogna. Men tänk om verkligheten vore ännu värre. Då önskar man nog att man faktiskt kunde vakna upp efter det som hänt. Det här är en berättelse av en gammal man där han berättar om en speciell upplevelse från sin tid där han levde i närheten av ett koncentrationsläger. Låt mig berätta en berättelse ifrån Auschwitz. Min morfar växte upp på en hönsfarm i Polen. Han avled för några år sedan när han var 82 år gammal. Några dagar innan han dog av sin cancer så satt han sig jämte mig i sin gungstol och sa: "När jag satt på båten till New York så lovade jag mig själv att lämna den här historien bakom mig." Han såg inte på mig när han pratade utan ner mot sin kropp och det svarta kaffet. 70 år har passerat och jag måste berätta för någon innan jag möter Gud. Jag föddes i en liten pittoresk stad som fungerade bra trots att den blivit övertagen av nazisterna. Jag, mamma, pappa och mina bröder, Mikael och Igor, bodde i ett litet hus med 2 rum. Det är synd att jag aldrig fick träffa dem. Hur som helst, Mikael och Igor var identiska tvillingar och vi hade hört rykten om att nazisterna var intresserade av sådana. Det gjorde att vi var tvungna att gömma oss trots att vi bodde ganska långt ifrån staden. För att inte behöva åka in till staden åt vi endast ägg och kyckling och det som mamma kunde odla på gården. Det var ensamt, men vi överlevde. Det som var jobbigast för mig var att sova i källaren. Mikael och Igor var bebisar och behövde sova med mamma och pappa. Källaren var kall och fuktig med ett enda fönster. Det var mörkt förutom månens ljus. Jag försökte självfallet vara där nere så lite som möjligt och gick endast dit när jag var extremt trött och verkligen kunde somna. De kvällarna jag inte lyckades somna så brukade jag titta ut genom fönstret där jag såg trädgården och den gamla vattenbrunnen. Det var min underhållning under krigskvällarna. Det var oftast tråkigt. Men emellanåt så fick jag se familjer, ibland en man eller ett kärlekspar, smyga i vår trädgård och fram till vår dörr. De såg stressade och rädda ut. Ibland så bar de randiga uniformer. Jag hörde knackningar och mina föräldrar som diskuterade om de fick komma in eller inte. Morfar lutade sig framåt i gungstolen. Vi visste inte att vi bodde nära Auschwitz, koncentrationsläger. Människorna som kom hade rymt ifrån lägret. "Släppte din pappa in dem då?" frågade jag otåligt. "Nej," svarade han kort. "Det hade varit en dödsdom, både för dem och för oss. Nazisterna gillade inte polacker. Men de tolererade oss och det var lättare att gömma Mikael och Igor än en hel familj." Pappa gjorde det han var tvungen att göra för att skydda sin familj. Under krigets gång så dök färre människor upp på nätterna. Däremot så började våra kycklingar och våra grönsaker försvinna. Vi kunde inte förlora vår enda mat och pappa misstänkte att det var rymlingarna som stal. så han byggde ett staket. Men trots det så fortsatte våra kycklingar att försvinna. De blev inte dödade. De bara försvann ifrån sina burar. Så en kväll så bestämde jag mig för att stanna upp och se vad som hände. Jag kämpade mot tröttheten och såg morgonen komma. Trots mörkret och regnet så kunde jag se något som liknade en människa springa tvärs över trädgården. Jag sprang upp för trappan och berättade för pappa som omedelbart gick ut med en kniv i handen. Det enda vapnet vi hade råd med. Men vi hittade ingenting. Dagen därpå så hittade vi däremot någonting. Fotspår. De ledde från kycklingarnas bur till brunnen. Det var fotspår av bara fötter. Inga skor eller strumpor. Pappa tyckte synd om rymlingen. Han lämnade en lapp där han berättade att mannen hade 2 dagar på sig att ge sig iväg. Sen skulle han försegla brunnen. Jag väntade otåligt på att morfar skulle berätta vad som hände med mannen. Natten därpå så fick jag en idé att ta med mig filtar till brunnen eftersom vintern var på väg. Jag väntade tills mina föräldrar hade somnat innan jag smög ut. Jag ropade ner för att mannen inte skulle bli rädd för mig. Jag klättrade ner för stegen och när jag närmade mig botten så kände jag en stark doft och tog fram pappas ficklampa ur jackan. Jag försökte hitta mannen och insåg hur stor brunnen faktiskt var. Förr användes den för att förse stadens familjer med vatten. Men nu var den tom. Men där nere hittade jag ingen man. Bara en spricka där stenväggen hade kollapsat. Som öppnade upp till en 2 meter bred ingång. Och cirka 3 meter in så fann jag en familj. Där den enda överlevande var en man som bokstavligen bara var skinn och ben. Ljuset ifrån ficklampan reflekterades i hans insjunkna ögon och gråa hud. Ansiktet var täckt med blod och uppätna råa kycklingar låg utspridda omkring honom. Och där bredvid satt en kvinna, en son och en dotter. Barnen såg ut att vara runt 5 år gamla. De hade antagligen varit döda i flera veckor. Mannen, eller om man ens kan kalla honom för människa, stirrade på ljuset ifrån ficklampan. Jag kände mig inte hotad av honom. Han visade ingen aggressivitet överhuvudtaget. Han bara satt där jämte de ruttnande liken. Han borde ha förstått att hans familj var borta för länge sedan. Men han fortsatte att hämta mat åt deras kroppar. Han kunde förmodligen inte acceptera det. Du kan gå nu. Jag öppnar grinden åt dig. Min pappa kommer försegla brunnen imorgon bitti, sa jag till honom. Snälla gå nu. Han verkade inte lyssna på mig. Jag klättrade upp för stegen och hoppades på att mannen skulle följa efter. Gjorde han det? Frågade jag. Nej. Dagen därpå gick jag upp tidigt för att hinna berätta för pappa vad som hänt. Att mannen fortfarande var kvar där nere. När vi kom fram till brunnen så såg vi fotspår ifrån 2 vuxna och 2 barn som ledde ner mot skogen. Har ni upplevt något speciellt under en flygresa? En gång när jag var på väg till Thailand så blev det så turbulent att vi fick ta på oss syrgasmaskerna. Det tyckte jag var läskigt och traumatiskt, men jag är i alla fall kvar här och kan berätta om det. Men till skillnad ifrån mig som kan det, så stämmer det inte riktigt överens med personen i nästa berättelse, som vi väljer att kalla för flygplanet. Cigarrök träffar mig i ansiktet när jag öppnar dörren. Jag håller andan och skyndar mig till den andra dörren som leder in i den varma flygplatsen. Ljudet av dämpade röster och högtalare som ropar ut flygtider. Jag tar min resväska och börjar gå mot min gate. Det är redan kö. Resväskan blir incheckad. Maskinen reagerar på något i mitt bagage. Antagligen färg. Åker till en andra kontroll. Säkerhetsvakten hade en del tekniska problem, men därefter så fick jag tillbaka mitt bagage. Jag gick till passkontrollen och den rullade på som vanligt. Väntrummet var halvfullt så jag slog mig ner vid en ledig rad. En äldre man satt på raden mitt emot. Är du rysk? Ja, eller ja, jag kan prata ryska. Är den här din? Säger han och håller fram mitt målarblock. Ja, ja, tack så mycket. Jag försöker att inte glömma den i passkontrollen nästa gång. Vi båda skrattar. Är det första gången du flyger den här rutten? Frågar han. Ja, det är det. Oj då. Visste du att planet är typ 20 år gammalt? Alltså, hur vet du det? Jag har familj där så jag har flugit samma rutt fram och tillbaka i 13 år. Det är fortfarande samma plan. Och det var då inte nytt när jag flög första gången heller. Men hur kan det vara tillåtet att flyga? Ja, det är en gedigen konstruktion. Högtalarna berättar att det är dags för boarding och passagerarna skyndar sig fram till kön. Jag håller fram min biljett till kontrollanten som ler mot mig. Varsågod och gott nytt år. Gott nytt år, svarade jag. Utanför är morgonen kall och bussen jag stiger på är ännu kallare. Efter någon minut är den full av människor. En 2 minuters skakig bussresa och därefter är vi framme vid planet. Det är litet och gammalt. Har den där maskinen verkligen flugit i över 13 år? Läskigt. Jag går upp för den hala trappan och in i planet. Taket pryds av gula lysrör. En smal gång delar upp 40 rader av dubbla sittplatser. Det är inte modernt. Metallbrickor visar sittplatsernas nummer och tyggardiner ramar in de runda fönsterrutorna. Jag satte mig på min plats långt bak i planet och började jobba på min målning. Jag testar en ny teknik i mitt målande som är ganska komplicerad. Jag blir distraherad av rösten i högtalaren som mumlar något jag knappt förstår. En flygvärdinna går igenom säkerhetsinstruktionerna och motorn slår igång. Jag hoppar till. Det låter värre än 3 vanliga flygmotorer tillsammans. Mumlet i högtalaren försvinner ibland oljudet. Efter några minuter börjar planet röra sig och jag fortsätter måla. Det stiger ostadigt upp i luften, inte så konstigt med tanke på ovädret, och lamporna slocknar och ur högtalaren hörs informationen att man får ta av sig säkerhetsbältet. Flygresan går bra. Borden vibrerar på grund av motorerna vilket gör mig lite orolig, men ingen annan verkar bry sig så jag antar att det bara är jag som är nervös. Men halvvägs till destinationen så börjar planet plötsligt förlora höjd. Det sög till i min mage. Jag tog tag i handtaget vid stolen. Det sker några gånger innan vi hör i högtalaren. Mina damer och herrar, vi har kommit in i en turbulent zon. Vänligen stanna på era platser med säkerhetsbältet fastspänt. Tack för er uppmärksamhet. Det suger till i magen igen och jag tar ett hårdare grepp om handtaget. Mannen jämte mig ler åt min reaktion. Han är gammal men har ett vänligt ansikte. Är det första gången? Frågar han. Ja, du verkar lite nervös. Är du rädd för flygplan? Jag brukar inte vara det, men det här... Han skrattar. Du bor i Europa, eller hur? Är du konstnär? Ja, det stämmer. Du pratar bra ryska. Ja, mina föräldrar är ifrån Ryssland. Och så fortsatte konversationen. Mannen var ifrån södra Ryssland och reste för att hälsa på sin son. Han frågade om mitt jobb, mitt land och min familj. Planet rycker plötsligt till och några tomma säten brakar samman. Högtalaren väcks till liv igen. Mina damer och herrar, det här är kaptenen som pratar. Vi upplever en del tekniska problem. Vänligen stanna på era platser med säkerhetsbältet fastspänt. Få inte panik. Så fort vi har fått ordning på situationen, följ flygvärdinnans instruktioner. Tack. Även om kaptenen försäkrade oss om att planet inte skulle krascha så blev vi rädda. Ännu ett plötsligt ryck i planet får fler passagerare att skrika av rädsla. Jag hör att något knäcks. Jag får panik och kan inte andas ordentligt. Det känns som om luften är tunnare. Jag vill ut, även om det betyder att jag måste hoppa. Det sticker till i min hand och jag inser att det jag nyss hörde var min penna som hade knäckts av på mitten. Ett nervöst skratt. Jag måste koncentrera mig. Jag vill överleva det här. Lugna ner mig och tänka klart. Jag andas lugnare och tittar på mannen jämte mig som verkar ganska lugn. Är det okej? Frågar jag honom med en ostadig röst. Han vänder sig mot mig och öppnar munnen för att säga någonting. Men det kommer inget. Hans mun är öppen och ögonen vidgas. Hallå, vad har hänt? Ropar jag. Mannen reagerar inte och fortsätter stirra på mig. Mina händer börjar skaka. Är det något bakom mig han tittar på? Jag ser ut genom fönstret. Utanför är himlen blå och vacker. Jag vänder mig mot mannen igen. Han har inte rört sig. Hallå? Säger jag och vinkar med handen framför hans ansikte. Ingen reaktion. Jag tar tag i hans hand som är kall som is. Ingen puls. Jag trycker på den svarta knappen på väggen flera gånger. En man har fått stroke här borta, han har ingen puls, ropar jag. Både på svenska och på ryska. Mina händer som vanligtvis var kalla var nu blöta av svett. En flygvärdinna kommer springandes mot vår plats och tar fram en hjärtstartare. Jag hjälper dem att bära fram kroppen till fronten av planet och sedan går jag tillbaka till min plats. Jag sjunker ner och känner mig varm och kall på samma gång. Hans ögon. Jag kan inte sluta tänka på dem. Hur mår du? Jag vänder mig mot rösten som kommer ifrån en man. Vill du ha någonting? Frågar en kvinna bakom honom. Nej, det är lugnt. Viskar jag nästan till svar. De nickar. Mina damer och herrar, situationen har blivit extrem. Inta säkerhetspositionen som är demonstrerad i instruktionsboken. Rösten försvinner och planet blir tyst. Det enda som hörs är passagerarna. En kvinna håller armarna runt sitt gråtande barn. Vad är det som händer, mamma? Inget älskling, vi kommer snart landa där. Det är lite läskigt, men du är en duktig tjej, eller hur? Var inte rädd. Tårarna rinner ner för mina kinder. Jag önskar att jag inte förstod vad de pratade om. Det är smärtsamt att höra deras dialog. Planet trycker till och kvinnan drar barnet in till sig. Det skakar våldsamt och någon skriker att motorerna är sönder. Det sista jag ser är flickan som försöker ta sig ur mammans grepp. Och sen blir den sugande känslan i magen starkare och jag hamnar i chock. Jag vet inte om mina ögon är öppna eller stängda. Finns det något kvar av mig? För jag kan inte känna någonting. Jag har precis vaknat och sitter fortfarande på min plats. Det är bara jag här. Alla andra är borta. Planet ser orört och nystädat ut. Det flyger fint. Jag har varit framme i den tomma cockpiten och dragit i spakarna. Inget händer. Jag har försökt öppna nödutgångarna, men det går inte. Ni förstår säkert min enda utväg härifrån. Jag ska ge dig lite tid, men det här är antagligen det sista ni hör ifrån mig. Om jag någonsin kommer härifrån, så kommer jag aldrig sätta mig på ett flygplan igen. Skriven av Atonal Anthem. Ja, visste ni att 3 av 10 har fobi för att flyga? Men en lugnande tanke åt er som är flygrädda. Man kan faktiskt ta sig vart man vill i världen utan att behöva flyga. Med Google Maps så kan ni resa över land och rike medan ni sitter i ert trygga hem. Även om ni kanske inte vill det efter den här historien. Kanske är det en lögn att ditt hem är den tryggaste platsen att befinna sig på. En vän till mig visade hur man använde Google Maps. Ni vet säkert vad det är. En sida eller en app där man kan följa satellitbilder över hela världen. För några år sedan så var jag med om en bilolycka och efter det så har jag inte lämnat huset så ofta, så jag blev fascinerad av tanken på att kunna se världen nästan som om jag vore där. Virtuellt så kunde jag gå längs gatorna och det var fantastiskt. Jag blev besatt. Jag fick se den riktiga världen och gå till vilken stad som helst, vilket jag gjorde. Jag har sett städer i Kina, Japan, Tyskland och England. Så många platser. Det roligaste var att åka till okända stora städer och se hur många människor och djur jag hittade. Människornas ansikten var alltid blurrade för att skydda deras identitet. Men det var ändå så härligt att se dem njuta av livet och promenera fritt. Snyggt, tänkte jag, och zoomade in på en kvinna som bar en grå väska med lila axelrem. Hon gick avslappnat med en hand mot väggen jämte henne. Hade hon inte varit suddig är jag säker på att jag kunde se ett leende. Jag började känna mig lite sorgsen. Jag lät mina händer glida längs hjulen på rullstolen och såg på henne en stund. Jag önskar att jag kunde vara där och promenera med henne utan några problem. Det skulle aldrig hända, inte i det här livet i alla fall. Jag var fast i min rullstol. Jag suckade och zoomade ut ur Tokyo. Det får vara nog för ikväll. Jag stängde av datorn och la mig i sängen. Jag vaknade tidigt och bestämde mig för att besöka Paris. Det var alltid roligt där. Jag tyckte om staden med de vackra gamla byggnaderna och det fanns alltid mycket människor där. Jag zoomade in på ett område med byggnader i tegel, några små affärer och en kyrka med ett övergångsställe framför. En flintskallig affärsman gick över vägen och såg bakåt mot en kvinna som bar en stor väska och hade prydligt uppsatt hår. En kurvig dam med alldeles för tajta svarta byxor såg in i ett skyltfönster och två mammor följdes av en flock barn runt hörnet. Jag såg mig omkring och såg något besynnerligt. Två personer sittandes på en bänk vid busshållplatsen. Den ena var en ung kvinna med röda sneakers, liknande mina egna. Hon hade svarta byxor, en vit t-shirt och en svart jacka. Hennes mörkbruna hår var slarvigt uppsatt. En grå väska låg på bänken bredvid henne och axelremmen var lila. Men det här är ju helt sjukt, tänkte jag. Det kan omöjligt vara samma kvinna. Det här är ett annat land, en annan kontinent till och med. Hur kan hon vara där? Det här är inte live-bilder. De har blivit tagna och publicerade i efterhand. Hon har ju inte varit på två ställen samtidigt. Hon kan vara en person som reser mycket och utan att se hennes ansikte så kan jag omöjligt avgöra om det verkligen är samma person. Mörkbrun är antagligen den vanligaste hårfärgen i världen. De röda skorna hade jag köpt på internet och det gjorde säkert miljontals andra människor också. Jag skakade på huvudet och rullade ut till köket för att fixa lunch. När jag kom tillbaka så bestämde jag mig för att besöka Berlin. Jag valde en random gata som vanligt. Den såg ganska tom ut. Längs gatan fanns fabriker och industribyggnader. Inte mycket att se. Några motorcyklar och bilar stod på en parkering med tyska flaggor fästa i backspeglarna. Efter en stund så hittade jag en kille. Han såg ut att vara på väg till skolan och hade en jacka slängd över axeln. Han såg intensivt ner i sin telefon. Jag blev besviken. Jag var på väg ut när jag upptäckte något i hörnet. Det var de röda skorna. Hon stod i ett gatuhörn bredvid en trafikskylt och såg ner i marken. Hon var antagligen på väg att korsa gatan. Jag stirrade chockat. Hur kunde hon vara här också? Ja, även om hon reste mycket så är det konstigt att jag ser henne varje gång jag går in i en ny stad. Att jag hittade henne i Paris kan ha varit ett sammanträffande. Men det här, det är sjukt. Är det något slags skämt som Google har gjort? Jag letade efter noteringar om kvinnan, men det fanns inte någonting. Jag tittade igenom artiklar om konstiga saker man kan se på Google Maps, men ingen av dem nämnde något liknande. Har min självförvållade isolering gjort mig galen? Är jag så ensam att jag skapar hallucinationer åt mig själv? Jag lämnade Berlin och skickade ett sms till min kompis där jag sa åt honom att kolla upp platserna. Jag frågade om han såg samma kvinna och sen väntade jag. Jag blev svettig om händerna, hjärtat dunkade och jag hoppade till av sms-signalen som pep 10 minuter senare. SMS:et löd följande. Jag kan se kvinnan du pratar om i Berlin men inte i Paris eller Tokyo. Är det här något skämt? Hur mår du? Jag svarade inte. Istället tog jag mig till platserna i Tokyo och Paris och där var hon. Fast annorlunda. Hon satt inte längre på busshållplatsen i Paris. Hon stod framför den och letade efter något i sin väska. I Tokyo så var hon flera kilometer ifrån den förra platsen. Hon böjde sig ner och klappade en katt. Jag rös. Vem var hon och vad var det som hände? Jag bytte karta till Bryssel. Jag var på en gata med affärer på nedersta plan med lägenheter ovanför. Jag skannade snabbt igenom gatorna. Staden var tom på människor, förutom en tant i en blå tröja. Jag gick igenom gatan ännu en gång, men hon var inte där. Andades ut och gick vidare. Sen fastnade jag med blicken på skärmen. I en av lägenheterna, ovanför affärerna, så stod hon på balkongen. Hon tittade över axeln och rakt in i kameran. Jag tittade vidare. Hon var överallt. På en gata i Venice, på ett övergångsställe i Zürich och i Hongkong stod hon utanför McDonald's och justerade remmen på väskan. På varje bild så kom hon närmare kameran med sitt suddiga ansikte. Mitt hjärta slog hårt i mitt bröst och jag fick svårt att andas. Jag visste inte vad jag skulle göra. Kanske borde jag skicka screenshots till Google. Jag knöt nävarna och blundade. Vem var hon och varför följde hon efter mig? Eller var det jag som förföljde henne? Jag önskade att jag kunde se hennes ansiktsuttryck. Vad hon såg när hon tittade tillbaka på mig. Jag ville ta mig ur rullstolen och springa. Jag sökte på min stad och zoomade in på en gata några kilometer bort ifrån mitt hus. Grindarna till stadens park visades i dagsljus även om det var natt där. Och där var hon. Bara några kilometer ifrån mig så stod hon under skylten med parkens namn. Hon såg rakt in i kameran. Jag mådde illa. Hon var nära mig och hon övervakade mig. Jag skrev in namnet på lägenhetshuset där jag bor och kunde se utsidan av byggnaden. Parkeringsplatsen var full av bilar och några suddiga barn sprang runt på lekplatsen. Jag letade överallt efter henne. Hon var inte på parkeringen. Hon var inte på gatan. Inte bakom byggnader eller på lekplatsen. Jag letade igenom varje bil, bakom varje buske och såg in i alla blurrade fönster. Hon var inte där. Den här platsen var säker. Jag lämnade ändå aldrig lägenheten. Jag skulle aldrig använda Google Maps igen. Aldrig behöva se henne igen. Hon kunde stanna i parken om hon ville. Jag log för mig själv och kände en tår rinna ner för min kind. Jag är i säkerhet, viskade jag för mig själv. Och det kändes skönt att höra. När jag sagt det så hördes en knackning på dörren. Rysningar kylde min kropp. Jag hade en kamera kopplad till datorn som visade vem som stod där. Det gjorde det lättare för mig med mitt handikapp. Jag sträckte mig mot kontrollen för att se. Och när jag tryckte på knappen så insåg jag mitt misstag. De sista Google-bilderna jag hade sett var ifrån utsidan av byggnaden. Bara utsidan. Jag tittade på skärmen och såg en kvinna i vit t-shirt, svarta byxor och svart jacka bärandes på en grå väska med lila axelrem och de röda skorna. Hon såg rakt in i kameran med suddigt ansikte. Hon höjde handen och knackade hårt på min dörr.